Vi ska börja ikväll i Lukas 10:e kapitel. Lukas 10. Och börja läsa i den 17:e versen. Lukas 10:17. Jesus hade ju skickat ut 36 team, som vi säger numera. Två och två. De var ute i Israels land för att evangelisera. Och de hade tydligen haft medvind, för det står så här att de 72 kom glada tillbaka och sa: Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. I samma stund fylldes han med jublande glädje genom den heliga ande och sa: Jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Ja, vi har ju glädjen att se en hel del gäster här ikväll. Men vi som har varit här ifrån början, vi har hunnit med det här påståendet förut. Du har dolt för de visa och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Och nu uttalar Jesus på nytt de här orden, och nu handlar det om, vad ska vi säga, den troendes auktoritet. De 72 hade varit ute, som sagt, och evangeliserat. Och det hade hänt märkliga ting. De hade uttalat Jesu namn, och då till och med kastade demonerna in handduken och gav sig. Åtminstone gav de sig av. Och det är ju mycket vunnet redan det. Och de 72 kom ju glada tillbaka, gnistrande glada. Har ni varit med någon gång om att befria en människa från demoniskt betryck, så vet ni ju vilken dramatik det kan vara. Och vilken glädje man kan känna, och vilken tacksamhet över att få se en människa få sitt liv förvandlat praktiskt taget på nolltid. Men Jesus, han ser deras glädje och kommer med lite smolk i glädjebägaren. Han säger: gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Och så kommer det här: Jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Detta var då detta? Ja, kanske detta att överhuvudtaget finns en möjlighet att göra människor fria från andemakters betryck. Här måste man väl säga dessvärre att kyrkan har vinglat ganska mycket fram och tillbaka. Ibland är det högkonjunktur för demoner, och då ska allt lösas med andeutdrivning. Till sist bränner man fingrarna och blir så trött på alltihopa, så då finns inte demoner ett bra tag. Och sen när de inte har funnits ett bra tag, så upptäcker man ju plötsligt att jo, men visst, de finns ju. Och så tillbaka i det första diket igen. Det där, det hänger delvis ihop med att vi inte har förstått det där som Jesus säger kan vara fördolt för de visa och kloka, men uppenbart för dem som är som barn. Ty det handlar kanske inte bara om frågan huruvida demoner finns och går att driva ut, för det trodde nog alla på den tiden. Det är nog mera vår tids tänkesätt att det överhuvudtaget inte finns något som heter så, och att det går att säga även i kyrkor. Utan det kanske mera handlar om att om man ska kunna förvalta denna mäktiga resurs på rätt sätt, då måste man verkligen vara som ett barn. Därför i Guds rike är det ju så här att ju större vishet och ju större kraft Gud sätter i händerna på dig, desto viktigare är det med barnaskapet för att det inte ska flippa ur. Vi ska ta en annan text som ju också citeras mycket i dessa dagar och som naturligtvis också handlar om den troendes auktoritet. Markus 11 och 20. Vi befinner oss ju i Jerusalem som vi har en så vacker modell på här. Och det är veckan före påsk. Jesus och lärjungarna, de brukar natta över i Betania. Men på morgonen när man kommer från Betania, det står i 12:e versen där, när de gick från Betania nästa dag blev han hungrig. Då fick han på långt håll syn på ett fikonträd med gröna blad och gick dit för att se efter om det fanns något på det. Men när han kom fram hittade han ingenting annat än blad. Det var inte rätta tiden för fikon. Då sa han till trädet, aldrig någonsin ska någon äta frukt ifrån dig. Och lärjungarna hörde det. Och så hoppar vi till 20:e versen. Nästa morgon när de kom förbi fikonträdet såg de att det var förtorkat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus, Rabbi, ser du fikonträdet som du förbannade har vissnat? Jesus sa till dem, ni ska tro på Gud. Sannoliken, om någon säger till berget här, upp och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det ska gå som han säger, då blir det så. Därför säger jag er, tro att ni ska få allt det ni ber om i er bön, då blir det så. Och när ni ställer er och ber ska ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då ska också er fader i himlen förlåta er era överträdelser. Ja, det här fikonträdet som väl stod någonstans på Olivbergets sluttningar. Det förbannar Jesus ena dagen och när de kommer förbi nästa dag så är det förtorkat och vissnat. Och det verkar ju lite konstigt, det var inte rätta tiden för fikon, skriver Markus. Det var på våren det här och det finns inga fikon på våren. Inte ens där nere. Man kan undra, hade Jesus så dåliga kunskaper i biologi? Eller varför gör han på det här sättet? Hade han dåligt morgonhumör? Hade han lågt blodsocker? Man, en del tänder ju på lite kort stubin när de har lågt blodsocker. Det kanske var det. De bodde ju inte på Hollandsgården utan det kanske var så att näringstillförseln var lite inadekvat som det heter. Och så sjunker sockret och så tänder man. Var det så? Nej, det var inte så. De bodde visserligen inte på Hollandsgården men man kan äta säkert bra på andra ställen också. Fikonträdet står som en symbol för Israels folk. När ni ser fikonträdet skjuta knopp, då vet ni att sommaren är nära, sig Jesus. Och det kan vi se nu. Fikonträdet knoppas. Vi kan veta att Jesu återkomst står för dörr. Ty fikonträdet förtorkade från roten och uppåt, men det fanns en rot kvar. Och det ska komma, det är lovat i Gamla testamentet, ett rotskott ur förtorkad jord. Jesus hade ju kommit till sitt eget för att söka frukt. Vi måste komma ihåg att Gud har rätt att komma in i våra liv och söka frukt när helst han vill. Han visste från början att Israels folk skulle inte bära frukt för den sista av alla. De första ska bli de sista och de sista ska bli de första. Men likväl har han rätt att komma och söka frukt när det passar honom. Är man Gud så är man. Och när han inte finner någon frukt så uttalar han den dom över fikonträdet, över Israels folk, som gör att Guds rikets löftet till en tid går till hedningarna för att sedan återvända till Israel. Det vet vi av andra texter. Och det här är ju bara någon dag innan han blir tillfångatagen för att korsfästas. Nu säger ju Jesus saker till lärjungarna, vad de kan göra. Säger han montro att ni kan se ut vilket träd ni vill, och är ni bara säkra på er sak så kan ni ta död på trädet genom att tala till det. Åtminstone från marken och uppåt. Knappast. Ni ska tro på Gud, står det i 22 versen. Och det är en lika oöversättig hebreisk som grekisk ordlek. Både hebreiskan och grekiskan är inte direkt jämförbara med svenskan här. Ordet aman som betyder tro i hebreiskan och ordet pistis som betyder tro i grekiskan. De betyder båda i första hand trofasthet. Ni ska vara lydiga mot Gud. Ty när Gud talar och bjuder oss att tilltala trädet eller berget eller vad det vara må, då kan du vara övertygad om att det händer saker. Men detta är ingen legitimation för oss till att gå runt och på egen hand börja att fälla träden. Det mandatet har vi inte fått. Och vi ska läsa lite grann i skriften ikväll för att se att vi är utrustade med en väldig auktoritet, men bara så att säga under Guds överhöghet. Vi går till första Korinthierbrevet 4. Vi har ju varit och tittat en del i första Korinthierbrevet några gånger nu. Första Korinthierbrevet 4. Där hade nämligen den här tanken smugit sig in i församlingen att den troendes auktoritet var någonting på den troendes villkor. Att det var liksom vi som förvaltade det här och kunde hantera den auktoriteten så att säga efter eget gottfinnande. Vi är ju redan kungar, sa man i Korint. Vi är ju medregenter, och en regent kan väl säga hur han vill ha det. 4 kapitlet, 1 Korinthierbrevet, 6 vers. Detta, bröder, har jag här för er skull tillämpat på mig själv och Apollos, för att ni genom vårt exempel ska lära er vad som menas med håll er till skriften och inte skryta med den ene på den andres bekostnad. Vem ger dig någon särställning? Vad äger du som du inte har fått? Och har du fått det, varför skryter du som om det inte var en gåva? Ni är förstås redan mätta, redan rika. Ni har förstås blivit kungar oss förutan. Ja, om ni ändå hade blivit kungar, så vi hade fått vara kungar tillsammans med er. Det förefaller mig som om Gud hade ställt oss apostlar sist av alla, som dödsdömda. Vi står på arenan inför hela världen, inför både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är förståndiga kristna. Vi är svaga. Ni är starka. Ni är ansedda. Vi är föraktade. Ännu i denna stund hungrar och törstar vi. Vi saknar kläder, blir misshandlade, är hemlösa och arbetar hårt med egna händer för att försörja oss. Man smädar oss och vi välsignar. Man förföljer oss och vi härdar ut. Man talar illa om oss och vi svarar med goda ord. Hela tiden har vi behandlats som jordens avskum, som mänsklighetens drägg. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att visa er till rätta som mina kära barn. Om ni så skulle ha 10 000 lärare som vill göra er till kristna, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som blev er far i Kristus Jesus genom evangeliet. Jag ber er, ta mig till föredöme. Paulus, aposteln, genom vilken Gud tidvis gjorde kraftgärningar av icke vanligt slag. Han får gå till rätta med Korint, där man har överbetonat den kristnes auktoritet. Där man sa, vi är kungar och kan göra som vi vill i stort sett. Och jag önskar att ni var kungar, säger Paulus. Då kunde vi också få åka med på er triumfvagn. Vi kunde också få vara lite kungar tillsammans med er. Men nu är inte vi apostlar det, säger han. Utan det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist av alla. Vi har det värre än alla andra. Alla talar illa om oss och vi hungrar och vi fryser och vi törstar och vi jobbar och vi sliter och vi gnår. Och vi tänker oss inte, vi som är apostlar, att vi liksom bara skulle kunna ta auktoritet över det här och så var problemet löst. Nej, vi förstår att vi måste underkasta oss allt detta. Vi måste vara som ingenting i denna världen, eftersom Gud har utvalt det som i världen ingenting är, för att göra slut på det som är någonting. Nu har jag skrivit på tavlan där ett par hebreiska ord. Det ena ordet heter mate och det andra nata. Och det här ordet mate, det betyder stav och spira. Och det används på många håll i Gamla testamentet som en symbol för makt. Och vi tar det tydligaste exemplet, så ska vi se. Saltaren 110, som ju är en psalm om Kristus efter hans uppståndelse. Psalm 110. Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender, dig till en fotapall. Din makts spira skall Herren utsträcka från Sion. Du skall härska mitt ibland dina fiender. Din spira ska Gud sträcka ut. Han ska utöka din makt till att omfatta hela jorden. Staven och spiran, Matte. Och det där är en symbol som vi får riklig anledning att bekanta oss med när vi går till berättelsen om ökenvandringen och uttåget ur Egypten. Andra Mosebok 4. Herren har ju just kallat Mose, den brinnande busken, och gett Mose i uppdrag att återvända till Egypten och föra ut folket ur Egypten. Mose känner sig inte riktigt kompetent. Och så utspinner sig följande dialog från början, fjärde kapitlet. Mose svarade och sa, men om de nu inte tror mig eller lyssnar till mina ord utan säger, Herren har inte uppenbarat sig för dig. Då sa Herren till honom, vad är det du har i din hand? Han svarade, en stav. Han sa, kasta den på marken. När han då kastade den på marken förvandlades den till en orm och Mose flydde för honom. Men Herren sa till Mose, räck ut din hand och ta honom i stjärten. Då räckte han ut sin hand och grep honom och han förvandlades åter till en stav i hans hand. Staven, Matte, spiran. Detta som säkert var en käpp som han hade bara för att driva får med, så att säga. Den förvandlar nu Gud till ett instrument för gudomlig auktoritet i Mose hand. Och detta ordet mate, det är släkt faktiskt med ordet nata. Och det är ett verb som betyder att sträcka ut något. att spänna ut, att sträcka ut. Din maktspira ska sträckas ut, läste vi nyss. Och det är också ett uttryck för auktoritet, det här. Vi ska se en del ord på det där för att bara bekanta oss med själva begreppet. Ibland är det viktigt att studera vad ett ord innehåller för att förstå liksom vilka tankeassociationer som kan infinna sig när man börjar röra vid ett speciellt ord, om man så befinner sig så att säga i originalspråket. Och är vi ändå i andra Mosebok så kan vi gå till 6:e kapitlet och 6:e versen. Herren talar och säger till Mose: säg därför till Israels barn: jag är Herren och jag ska föra er ut från slavarbetet hos egyptierna och rädda er från träldomen under dem, och jag ska rädda er med uträckt arm och genom stora straffdomar. Och det här, det är en symbol återigen för Guds makt och auktoritet, den uträckta armen. Med uträckt arm ska jag rädda er. Alltså Gud kommer att visa sin väldiga makt när han räddar dem. Det kommer inte att ske genom någon underjordisk smuggelrörelse, att en och en jude smugglas ut ur Egypten i nattens mörker. Med uträckt arm ska jag göra det, säger han. Och det betyder alltså som en våldsam kraftgärning. Vi ska se några andra uttryck för Guds uträckta arm. Jesaja 45. Här står det också Nata i grundtexten, fanns det lite svårare att se den svenska översättningen, 12:e versen. När Gud säger så här: det är jag som har gjort jorden och skapat människorna på den. Det är mina händer som har spänt ut himlen. Och hela dess härskara har jag bådat upp. Skapelsen är ett uttryck för Guds väldiga makt, hans uträckta arm. Guds väldiga styrkas kraft. Jeremia 32. Från 16:e versen till 21. Jeremia 32 och 16. Och sedan jag hade gett köpebrevet åt Baruk, Nerias son, bad jag till Herren och sa: ack, Herre, Herre, du är ju den som har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din uträckta arm. Inget är så underbart att du inte skulle förmå det. Du som gör nåd med tusenden och vedergäller fädernas missgärning på deras barn efter dem. Du store och väldige Gud, vilkens namn är Herren Sebaot. Du som är stor i råd och mäktig i gärningar. Du vilkens ögon är öppna över människobarnens alla vägar, så att du ger åt var och en efter hans vägar och efter hans gärningars frukt. Du som gjorde tecken och under i Egyptens land och som har gjort sådana in till denna dag både i Israel och bland andra människor, och som har gjort dig ett namn som är detsamma än idag. Du förde ditt folk Israel ut ur Egyptens land med tecken och under, med stark hand och uträckt arm och genom stor förskräckelse. Alltså Guds uträckta hand är en bild av hans väldiga styrkas kraft. Mose får nu den här bilden, den här förmågan, den här auktoriteten att förvalta, när Gud så att säga förvandlar hans enkla käpp till en stav med en annan innebörd, en härskarspira. Och det här bildspråket är naturligtvis grundvalen för vår handpåläggning på det sjuka. Det är samma bild som återkommer här. Vi ska slå upp igen i Nya testamentet, Matteus 8 kapitel. Från början. När han gick ner från berget följde stora folkskaror med honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa: Herre, vill du så kan du göra mig ren. Jesus sträckte ut handen och rörde vid honom och sa: Jag vill, bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Men Jesus sa till honom: Säg det inte till någon, men gå och visa upp dig för prästen och ge det offer som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem. Vi går tillbaka nu till ökenvandringen igen. Vi ska gå till Andra Mosebok 14. I det här kapitlet så har man ju just kommit ut ur Egypten och så tittar man i backspegeln och ser där kommer farao. Och så råkar hela folket i panik. 9:e versen. Och egyptierna, alla faraos hästar, vagnar och ryttare och hela hans här förföljde dem och han upp dem där de slagit läger vid havet. I Pi Hahirot framför Baal Sefon. När så farao var helt nära lyfte Israels barn upp sina ögon och fick se att egyptierna kom tågande efter det. Då blev Israels barn mycket förskräckta och ropade till Herren. Och de sa till Mose: Fanns då inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit till att dö i öknen? Hur illa gjorde du inte mot oss när du förde oss ut ur Egypten? Var det inte det vi sa till dig i Egypten? Vi sa ju: Låt oss vara så att vi får tjäna egyptierna. Ty det vore bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö i öknen. Då svarade Mose folket: Frukta inte, stå fasta så ska ni se vilken frälsning idag, Herren idag ska bereda er. Ty aldrig någonsin ska ni mer få se egyptierna så som ni ser dem idag. Herren ska strida för er och ni ska vara stilla därvid. Och Herren sa till Mose: Varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de drar vidare. Men lyft du upp din stav och räck ut din hand över havet och klyv dig i tu så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på torr mark. Jaha, och så kommer ju då egyptierna efter. Vi hoppar till 26 versen. Men Herren sa till Mose: Räck ut din hand över havet så att vattnet vänder tillbaka och kommer över egyptierna, över deras vagnar och ryttar. Då räckte Mose ut sin hand över havet och mot morgonen vände havet tillbaka till sin vanliga plats och egyptierna som flydde möttes av det. Och Herren skingrade egyptierna mitt i havet och vattnet som vände tillbaka övertäckte vagnarna och ryttarna, hela faraos här. Som hade kommit efter dem ut i havet. Inte en enda av dem kom undan. När man sen kommer upp på torra land på andra sidan, så sjunger man en lovsång. Vad sjunger man då? Vi kan ju ta ett litet avsnitt. 15 kapitlet, 11 versen. Vilken bland gudar liknar dig, Herre? Vem är dig lik, du härlige och helige, du fruktansvärde och högtlovade, du som gör under? Du räckte ut din högra hand, då uppslukades det av jorden. Men du ledde med din nåd det folk du hade förlossat, du förde det med makt till din heliga boning. Ja, folket sjöng inte så här att Mose räckte ut sin högra hand och då drunknade de. Du räckte ut din hand. Vad spelar det för roll om vi viftar med nävarna, om inte Herren samtidigt sträcker ut sin väldiga arm? Och jag har roat mig med att gå igenom alla de gånger under ökenvandringen då Mose får användning för sin stav, precis som han gjorde när han höll ut den över havet och klövde mitt itu. Och varenda gång så går det till på samma sätt. Herren säger, sträck ut din stav. Mose säger inte, ja, jag har en pinne här, vänta, ska ni få se. Nu ska jag använda den. Utan han väntar tills Gud talar. Herren tar initiativet. Nu ska du sträcka ut din stav. Nu, när du räcker ut din stav, så vill jag räcka ut min hand. Och då kommer det att hända saker. Vi tar bara ett exempel. Andra Mosebok 7. Nittonde versen. Och Herren sa till Mose, säg till Aaron, ta din stav och räck ut din hand över egyptiernas vatten och över deras strömmar, kanaler och sjöar och alla deras vattensamlingar, så skall det bli blod. Över hela Egyptens land ska vara blod, både i träkärl och i stenkärl. Och Mose och Aaron gjorde som Herren hade befallt. Han lyfte upp staven och slog vattnet i Nilfloden inför faraos och hans tjänares ögon. Då förvandlades allt vatten i floden till blod. Lägg nu märke till vad det står här. Mose och Aaron gjorde som Herren hade befallt. Där ligger auktoriteten. I detta att Gud talar till dig och du räcker ut din hand. Du talar till trädet, du talar till berget, häv dig upp och kasta dig i havet. Men du är en överbringare av det som Fadern har beslutat. Du är inte beslutsfattaren själv. Där går gränsen för vår auktoritet. Vi måste vara noga med att inhämta tillstånd från ovan innan vi börjar att uttala oss auktoritativt i Jesu namn. Ty det Jesus vill lära oss, det är ungefär att han säger så här, ja, hälsa från mig och säg till berget att det ska flytta på sig. En hälsa från mig och säg. Det är auktoriteten. Jag ska hälsa från Jesus Kristus, himlens och jordens herre, han som har all makt i himmel och på jord. Det ska inte vara något berg här längre. Han lade visserligen dit det i skapelseögonblicket, men nu ska det inte stå något berg här längre, utan nu ska berget flytta på sig. Okej, säger berget och går. Men vi ska också komma till detta att Vid ett enda tillfälle bryts det här mönstret. Fjärde Mosebok 20. Det var väl så att man gick runt rätt mycket i öknen, för man kom ju till sist till Refidim igen. Och vi läste ju andra Mosebok 17 i morse om hur det var när de kom dit första gången och inte hade något vatten. Och Gud sa åt Mose att han skulle ta staven och slå på klippan. Nu är man där igen och det fanns inget vatten nu heller. Och det blir samma väsen som första gången. Och vi ska läsa vad som händer. 20 kapitlet, 4 Mosebok från början. Och Israels barn, hela menigheten, kom in i öknen Sin i den första månaden och folket stannade i Kades. Där dog Miriam och blev också begravd där. Och menigheten hade inget vatten. Då församlade de sig mot Mose och Aron och folket började gräla med Mose och sa: O, att också vi hade fått förgås när våra bröder förgicks inför Herrens ansikte. Varför har ni fört Herrens församling in i denna öken så att vi och vår boskap måste dö här? Och varför har ni fört oss upp ur Egypten och låtit oss komma till denna svåra plats där varken säd eller fikonträd eller vinträd eller granatträd växer och där inget vatten finns att dricka? Men Mose och Aron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång och föll ner på sina ansikten. Då visade sig Herrens härlighet för dem och Herren talade till Mose och sa: Ta staven och församla menigheten, du med din broder Aron, och tala till klippan inför deras ögon, så ska den ge vatten ifrån sig. Så skaffar du fram vatten åt den ur klippan och ge menigheten och dess boskap att dricka. Då tog Mose staven från dess plats inför Herrens ansikte som han hade befallt honom. Och Mose och Aron sammankallade församlingen framför klippan. Där sa han till dem: Hör nu, ni motsträviga, kan vi väl ur denna klippa skaffa fram vatten åt er? Och Mose lyfte upp sin hand och slog på klippan med sin stav 2 gånger. Då kom mycket vatten ut så att menigheten och dess boskap fick dricka. Men Herren sa till Mose och Aron: Eftersom ni inte trodde på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför ska ni inte få föra denna församling in i det land som jag har gett dem. Detta var Meribas vatten där Israel tvistade med Herren och där han bevisade sig helig på dem. Den här gången sa inte Gud att staven skulle användas, den skulle bara medtagas. Men Mose hade fått en viss rutin på hur man får vatten i Refidim. Den förra gången skulle han slå med staven. Så det tänkte han, det gör jag den här gången också. Och nu var han dessutom lite arg. Och efteråt så är Herren allvarlig. Man kunde tycka vatten som vatten var väl inte så noga. Men Gud säger, eftersom ni inte trodde så får ni inte föra in folket. Du har missbrukat den auktoritet jag anförtrodde dig. Och det där, det måste vi lägga vid sidan av Jesu ord som vi läste i Markus 11. Ni ska tro på Gud. Ni ska göra som han säger. Därför att den gången gjorde inte Mose som Gud hade sagt. Han använde sin auktoritet självrådigt. Och det är någonting som vi alltså varnas för. Ju större myndighet Gud utrustade med, desto viktigare är det med barnaskapet för att inte det hela ska flippa ur. Detta ska inte göra någon förskräckt. Det ska inte få oss att gå hem och gräva ner våra pund. Vi lever under nådens förbund. Det finns förlåtelse. Vi ska inte bli så rädda för att lägga händerna på varandra eller att välsigna varandra att vi stoppar händerna i fickorna och tänker att jag ska då aldrig våga göra någonting. Jag ska säga upp mig ur den karismatiska branschen så fort som möjligt. Utan jag ska gå in i någon sorts trappistkloster eller någonting sånt där man sitter och tiger. Och det kan nog vara bra, det vet jag ingenting om. Men jag menar, det är ju inte alls så det här är tänkt, utan det är bara tänkt att vi måste förstå hur den auktoritet är oss given som vi faktiskt har fått. Auktoriteten att om vi frågar vår himmelske far så kan han svara och bjuda detta. detta och detta är min vilja. Och då talar vi ut den viljan och då ligger det kraft i orden. Och då ska vi förvänta saker händer. Ordet nata betyder också något annat. Det betyder att sträcka ut sin arm till exempel. Som en symbol på makt. Men i Bibeln används samma ord ganska mycket om örat. Att sträcka ut sitt öra. Och det är en symbol för lyssnande. Det är en väldig skillnad på att höra och att lyssna. Vi ska ta några texter på det också. Och det gör jag mest för att stryka under att om du ska ha nata till att utöva Guds väldiga styrkas kraft, så se för all del till att du har lite nata i öronen också. Så det blir balans i systemet. Psalm 116. Ty där möter vi ett uttryck som återkommer på många ställen i den svenska översättningen, det heter att böja sitt öra. Och där står det alltså just ordet nata. Jag har Herren kär, ty han hör min röst och mina böner. Ja, han har böjt sitt öra till mig. I hela mitt liv skall jag åkalla honom. Dödens band omvärvde mig och dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och bedrövelse, men jag åkallade Herrens namn. Ack, Herre, rädda min själ. Herren är nådig och rättfärdig. Vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar de enfaldiga. Jag var i elände och han frälste mig. Detta är en av de psalmer som ingår i det judiska påskfirandet. Det här är alltså Jesus. Psalmen är kanske 1000 år före Kristus. Det här talas om någon som hamnade i dödsriket men ropar på hjälp och blir räddad. Nå, det är en parentes. Han har böjt sitt öra till mig. Han har lyssnat till min bön. Han har hjälpt mig därför att jag ropade. Och omvänt heter det så här när Gud ska gissla Israels folk för dess olydnad. Jeremia 7. Jeremia 7:24. Men de ville inte höra eller böja sitt öra till mig, utan vandrade efter sina egna rådslag i sina onda hjärtans hårdhet och vek tillbaka istället för att gå framåt. Allt ifrån den dag då era fäder drog ut ur Egyptens land ända till nu har jag dag efter dag, titt och ofta, sänt till er alla mina tjänare profeterna. Men man ville inte höra mig eller böja sitt öra till mig. De var hårdnackade och gjorde ännu mer ont än deras fäder. Och det är väl förunderligt, det är hebreiskt det här, det är judiskt. Att kunna ta ett enda verb och få plats med så många betydelser på en gång. Och få det så underfundigt hopkokat så att liksom hela auktoritetsbegreppet finns i ett enda verb. Både vad gäller öronen och vad gäller den uträckta armen, det tycker jag är fantastiskt. Och vi missar mycket därför att vi läser Bibeln på svenska. I synnerhet i Gamla testamentet missar vi väldigt mycket. Vi ska se ett annat exempel på detta, att Gud inväntar vår bön innan han ger oss auktoritet. Andra Samuelsboken 5. Även jag känner att luften håller på att ta slut, så att vi ska inte köra tills vi svimmar. Andra Samuels boken 5 från 17 till 25 versen. Andra Samuels boken 5 och 17. Alltså Andra Samuels boken 5 och 17. Men när filisterna hörde att David hade blivit smord till kung över Israel drog de allesammans upp för att fånga David. När David hörde detta drog han sig ner till borgen, och sedan filisterna hade kommit fram spred sig i Refaimsdalen. Då frågade David Herren: ska jag dra upp mot filisterna, vill du då ge dem i min hand? Herren svarade David: dra upp, ty jag ska ge filisterna i din hand. Och David kom till Baal Perasim, och där slog David dem. Då sa han: Herren har brutit ned mina fiender inför mig, liksom en vattenflod bryter ned. Därav fick de istället namnet Baal Perasim. De lämnade därefter sig sina avgudabilder, och David och hans män tog dessa med sig. Vad de nu skulle med dem till. Men filisterna drog upp ännu en gång och spred sig i Refaimsdalen. När David då tänkte: jag vet precis hur man gör med filisterna i Refaimsdalen, så gjorde han på följande sätt. Nej, så står det inte. När David då frågade Herren svarade han: du ska inte dra dit upp. Du må kringgå den bakifrån, så att du kommer över den från det håll där bakaträden står. Så snart du sedan hör ljudet av steg i bakaträdens toppar, skynda då raskt fram, ty då har Herren dragit ut framför dig för att slå filisternas här. David gjorde som Herren hade befallt honom, och han slog filisterna och förföljde dem från Geba ända framåt Geser. Det finns inga andliga rutiner på auktoritetens område. Du lär fråga Gud varje gång. Ty varje gång kan det även i högst till synes likartade situationer råda helt olika direktiv. Steg i bakaträdens toppar. En sån knepig formulering. Att ligga där på marken och lyssna och höra om det var någon som knallade omkring i trädtopparna. Men det gällde för den gången. Det kunde inte upphöjas till någon allmän lag att varje gång det var filisteer på gång så skulle man lyssna efter steg i trädtopparna. Utan det var för engångsbruk. Och det är så viktigt att vi ser det här. Det idag cirkulerade väldigt många olika bud om vad andlig krigföring är för någonting. Och nog är vi kallade till en kamp emot furstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarymderna. Men frågan är ju hur kampen ska gå till. Ska vi bara ge oss ut och tala till alla andemakter vi hittar? Är vi inbegripna i en enda stor demonjakt, eller vad är det för någonting? Vi är inbegripna i bön. Men inte en bön där Gud inte kan få en syl i vädret, utan en bön där vi också lyssnar, ty Herren kan plötsligt ge som ett svar på bön ett ord, ett direktiv till dig. Det och det ska du göra. Och när du då gör det, då ska du finna. Det är en nyckelhandling, en nyckelhändelse, full med kraft. Behöver inte bestå i att du säger till berget att det ska häva sig upp och kasta sig i havet. Det kan ju istället vara så att du ber och så säger Gud att du ska gå och köpa en tårta åt gamla fröken Johansson som har suttit ensam i 20 år. Och du går och köper en tårta och går hem till fröken Johansson och undrar vad du ska där och göra. Men det visar sig när du kommer dit. Halleluja. Därför att det här är auktoritet. Och det kan vara en auktoritet att komma med en tårta än, även om ni förstår vad jag menar. Att be och lyssna och handla efter det man hör. Det är auktoritet. Och Paulus, han uttrycker det här nu till Korintierna så enormt fiffigt, tycker jag. Vi ska sluta på tredje kapitlet i första Korintierbrevet. Tjugoförsta versen. Första Korinthierbrevet 3:21. Därför skall ingen grunda sin stolthet på människor. Allt tillhör er. Paulus, Apollos och Kefas, hela världen, liv och död, nutid och framtid, allt är ert. Amen. Ibland så skaffar vi just ju vår egen teologi och bita av på rätt ställe, va? Allt är ert. Härligt evangelium. Underbart. Du är en medregent till Kristus. Allt är ditt. Men ni tillhör Kristus. Och Kristus tillhör Gud. Allt är ditt. Utom en enda sak, nämligen du själv. Förstår ni? Du är inte din. Utan du tillhör Kristus. Men allt andra är ditt. Hänger ni med? Det är auktoritet. I ett nötskal. Bättre kan inte uttryckas. Och det är därför som vi finner när vi följer Jesus genom evangelierna. Att han ofta före de stora kraftgärningarna faktiskt antyder att han har varit i bön och fått tillstånd. Han säger när han står utanför Lazarus grav: jag tackar dig fader för att du har hört mig. Innan han utför bespisningsundret som Johannes beskriver i sitt 6:e kapitel, så står det: själv visste han vad han skulle göra. Vi kan i Apostlagärningarna 9, vi behöver inte slå upp det, följa Petrus. När han kommer till Tabitas hem, Tabita som just hade dött. Och så kör han ut alla ur rummet där den döda kroppen ligger. Och så står det att först går han i bön. Och när han är färdig med sitt bedjande, så vänder han sig mot den döda och säger: Tabita, stå upp. Först har han bett, fått klartecken. Sen är det dags för kraftgärningen. Ty det är inte du och jag som gör kraftgärningen, utan Herren gör den genom dig. Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag. Vem var subjekt? Jo, det var Gud. Auktoriteten sitter i händerna, tack och lov. Men den sitter lika mycket i öronen. Jag har auktoriteten att ge mitt liv, säger Jesus. Och har auktoriteten att få det tillbaka. En sådan auktoritet är vi utrustade med. Var och en av oss som kristen har så att säga samma stav som Mose. Men under samma villkor. Du kan använda den när Herren bjuder dig att göra det. Ytterligare en anledning att lära sig använda öronen. Och de knäppta händerna. Låt oss be tillsammans. Herre, sonen gör allenast vad han ser fadern göra. Och vi är söner och döttrar. Och vi vill ha hela vår uppmärksamhet riktad på dig. För att höra, se, förstå och förnimma vad du gör och vad du bjuder. Och så vill vi utföra det, Herre. Vi vill föra in det i skapelsen. Därför att du har gett oss i uppdrag att råda över skapelsen. Inte efter eget gottfinnande utan efter ditt rådslut, Herre. Och vi vill stå till ditt förfogande. Vi vill stå i din tjänst, Herre. Vi vill på det sättet hämta in både impulserna, initiativet, kraften och glädjen i vår tjänst. Vi vill verkligen ropa till dig att du ska sträcka ut din väldiga arm över vårt folk. Att du ska sträcka ut din väldiga arm över våra egna liv, Herre. Så att din auktoritet och ditt namn blir lagt på oss, Herre. Allt är vårt, men vi är dina. Och lär oss att leva i detta, Herre. Lär oss att upptäcka det, lär oss förstå det, lär oss ha vår glädje i det. Och lär oss att verkligen fullt ut ta emot denna väldiga gåva. Din väldiga styrkas kraft. Den oerhörda auktoriteten. Den kraft som uppväckte dig själv, Jesus, från de döda. Låt oss få bli kanaler för den kraften, Herre. Men låt oss få göra det i fullt barnaskap. Ty du har en gång för alla utvalt det som i världen ingenting är. För att göra slut på det som någonting är. Så bevara oss för att bli någonting, Herre. Bevara oss verkligen för att bli någonting. Utan låt oss bara få förmedla dig själv. Amen.